Hej kära radiolyssnare, detta är Radio Tyresö 91,4 MHz. Här kommer del 3 av radioföljetongen Vålnaden på Tyresö, skriven av Jenny Maria Ödman 1886. Men först en kort resumé från tidigare avsnitt. Tyresö slotts ägare kommer med sin gäst först Saltykov på visit. Försten får då erfara på nära håll vålnaden Vita frun. Vi har också fått en biografi över först Saltykovs tid som ung man och kvinnotjusare. Del 3. Tsarens onåd. Från den aftonen upphörde Gregor ej att förfölja den okända, som dock så väl förstod att dölja sin anonymitet att han förgäves forskade och utströdde sitt guld för att få veta vem hon var. Hon måste vara en ovanlig kvinna som kunnat skaffa sig så trogna tjänare, tänkte han. Men varför denna hemlighetsfullhet? Om jag också nödgas vända mig till själva polischefen så ska jag taga reda på av vilket skrot och korn hon är. Trotsar hon mig länge så måste det vara något annat än blott vanligt kvinnonyck som driver henne att stänga in sig så där. Ja, vem är hon? Även detta var för honom en hemlighet. Men hade han haft den minsta aning därom skulle hans enträgenhet ha svalnat. Att hon hade märkt hur han förföljde och spionerade på henne förstod han. Och dessutom hade nog hennes tjänare burit fram till henne alla hans misslyckade försök att muta dem. Det var i skymningen. Gaslyktorna höll på att tändas då Gregor, som återgivits ut på spaning, lät sin kusk stanna i trakten av den okändas bostad och befallde den att köra hem igen och icke vänta på honom, så som annars brukade vara fallet. Nu eller aldrig måste jag lyckas, tänkte han med en iver som brände inom honom och som gjorde honom halvt ursinnig. Att hon icke är någon dam av börd är jag förvissad om, till då skulle hon någon gång ha visat sig inom våra aristokratiska kretsar. Hon är helt säkert en uppkomling, som nog till sist icke blir någon ointaglig fästning, bara jag visste på vilken väg jag skulle bäst anfalla henne. Men jag måste taga det första steget ikväll, jag måste lyckas. Då han hunnit fram till grindarna såg han en karl stå där innanför, med ansiktet tryckt mot gallret, liksom spejade han efter något. Skulle han tilltala honom? Han ville våga försöket. Om du upplyser mig om vem som bor i detta hus, giver jag dig 100 rubel. Karn spratt till och stirrade på honom. Ja, jag menar allvar med vad jag säger. Gregor tog fram sin börs och skramlade med den. Förrådde jag det? Skulle det kosta mig mer än denna summa? Kanske min frihet eller mitt liv? Bah! Inte om du har mitt beskydd. Jag har makt att undandraga dig varje straff, ifall något sådant verkligen skulle komma i fråga. Men det där är bara ett tomt skrämskott. Hur skulle väl den damen som bor där inne kunna ha makt över ditt liv och din frihet, tillade han hånleende. Jag förstår att ni är en mycket hög herre. Men, ers excellens, det kan väl dock finnas någon som står högre än ni? Icke. Icke hon heller där inne. Icke hon, men någon annan. Hennes beskyddare med andra ord sagt. Jag vet inte vad han är för henne, men fråga mig inte mer. Det är redan för mycket talat om saken. Se där, här har du dina 100 rubel. Och vad ska jag göra nu, frågade han. Och gömde hastigt pengarna i sin ficka. Säg mig blott din härskarinnas namn. Eller släpp mig ännu hellre in i huset. Jag ska ej förråda dig. I samma ögonblick hördes vagnsbuller. Förskräckt därav höll karen på att slå igen grinden som han öppnat för Gregor. Men den hade fått ett fast tag och skyndade hack i hel efter honom som sprang in i huset vars port stod öppen. Du är kanske portvakt här, frågade Gregor sakta. Ja, jag kom hit igår, men tyst. Han öppnade en dörr till höger i förstugan. Gå in här, jag kommer strax efter. Gregor steg in i det lilla portvaktsrummet. Han såg sig omkring och upptäckte genast en annan dörr än den varigenom han kommit. Han kände efter om den var låst, men den gav genast vika. Där utanför ledde en smal spiraltrappa upp till den övre våningen. Han skyndade genast upp för densamma, ty om han inväntat portvakten förlorade han ju tid. Han befann sig i en lång, väl upplyst, mattbelagd förstuga. Flera dörrar låg framför honom. Han var nog djärv att öppna den som var närmast och avhöll sig heller icke från att stiga in. Det var en tambur. Till höger ledde ingången till våningen. Icke ett ögonblick hejde han sig utan gick raskt på, men på samma gång försiktigt lyssnande. Men han varken såg eller hörde någon mänsklig varelse. Han kände endast de mjuka mattorna under sina fötter. Såg speglar och fyllningar skymta förbi i skenet av vaxljusen som vore tända i takkronorna. Slutligen kom han till ett nedfällt draperi av tungt purpurröd sammet. Han var just på väg att helt oförsynt draga det åt sidan då en mjuk kvinnoröst träffade hans öra. Han måste snart vara här, talade hon där innanför, och hennes stämma var klangfull och behaglig. Oroa dig inte, lilla mamma, om han också skulle dröja något över tiden. Inte övergiver han mig, därtill älskar han mig för högt. Hon var ensam, modern hade lämnat henne, och till all lycka för Greger avlägsnade sig ur rummet genom en annan dörr. Han kände sitt hjärta bulta och blodet steg honom åt huvudet. Vem var väl den älskare som hon hade hängivit sig åt och som ännu tycktes ha en så märkvärdig makt att kunna bevara sin hemliga kärlek? Och varför skulle denna kärlek vara så undandold? Gregor gjorde sig dessa frågor där han fortfarande stod kvar på tröskeln. Jag ska nog slå honom ur brädet, tänkte han. Då han lämnar henne blir det min tur. Jag ska dröja här. Vore det också hela natten. Jag hittar nog något gömställe. Men just som han ämnade se sig om efter en passande plats för sitt förehavande trängde ett ljud till hans öra som isade blodet i hans ådror. Han ville fly, men han kunde ej. Han stod förlamad, stel av fasa. Han kände igen rösten av tsaren. Det var således kejsaren själv som var Lucretias älskare. Och han, Gregor Saltykov, hade vågat kasta sig i hans väg, utforskat hans hemlighet och vågat förfölja henne som hade det mäktigaste beskydd i Ryssland. Detta ska komma att stå mig dyrt om jag blir upptäckt, vilket alla helgon förbjuder. Har du väntat länge på mig, älskade? Frågade kejsaren där inne. Länge, mycket länge, svarade hon, och Gregor tyckte sig förnimma ljudet av en eldig kyst. Varje minut som överskrider den av min härskare bestämda timmen är en evighet för mig. Jag grips då av en outsäglig oro och ängslan. Ett förfärligt kval, ty, säger du? Jag fruktar att någon annan har utträngt mig i min avguds hjärta. Lucretia. Greger hade nu återfått så mycket välde över sig själv att han kunde dra sig undan. Men han hade inte gått många steg för han hörde kejsaren fråga. Vi är väl alldeles ensamma, min älskade. Och i samma ögonblick drog han draperiet åt sidan och gick ut i nästa rum. Ur vilket Gregor ännu icke hunnit fly. Han var upptäckt, förlorad. Ah, man spionerar på, ser jag. Stanna, vem är ni? Gregor vågade ej annat än lyda. Dödsblek, skamsen och självande vände han sig om med sänkt panna. Du här, skrek kejsaren med flammande vrede. Det är du, Gregor Saltykov. Lucretia hade sprungit upp från divanen och skyndat ut, häpen, förskräckt, anande något förfärligt, då hon hörde kejsarens vredgade utrop. Men då hon kom ut i rummet stannade hon stel och orörlig. Hon stod som en bildstod med uppspärrade ögon och den ena armen uppsträckt. Kejsaren betraktade först henne och sedan honom som hade djärvts att intränga där. Var det något samband mellan dem? Hur skulle han väl eljas kunna vara där, denna beryktade kvinnoförförare? Ni båda har drivit ett högt spel som jag nog ska veta att näpsa, sade kejsaren dovt och nära nog lika blek som det. Jag känner dig, denne man. Vet ej ens vem han är, kunde Lucrezia slutligen utbrista. Han har förföljt mig, spionerat på mig, mutat mina tjänare att förråda mig. Han har ingenting skytt och kränker nu mitt eget hem. Var detta en föreställning hos henne, tänkte Saren. Då vore hon den mest slipade, listiga kvinna i världen. Men då hon såg hans ovisshet, hans misstanke, sjönk hon på knä och brast i gråt. Tro mig, mina ord, ers majestät. Jag känner icke alls denne man. Men han har länge plågat och oroat mig. Låt förhöra mina tjänare. De skola vittna om min oskuld. Kejsarens panna ljusnade. Han böjde sig ned och reste henne vänligt upp från golvet. Jag tror dig. Du skall ej heller förgäves ha anropat mig om hjälp och mitt beskydd mot denna man. Ingen lag i Ryssland tillåter våldgästning i en kvinnas hus. Denna dam åtnjuter min ynnest, Gregor Saltykov. Det skall ej dröja länge förrän du och alla skola veta vem hon är. Jag ämnar upphöja henne i adligt stånd. Förstår du mig, Gregor Saltykov? Gregor förstod allt för väl att han ohjälpligt fallit i kejsarens onåd. Han böjde knä men hade ännu ej fått fram ett ljud över sina läppar. Har du inte ett ord att säga till ditt försvar? Nej, inte, viskade Gregor. Du spionerar på mig. Kejsarens ögonbryn drog sig fruktansvärt tillsammans. Nej, ers majestät. Vid Gud och alla helgon, nej. Jag hyser en stor beundran för denna dam. Jag ville veta vem hon var. Jag lyckades komma in. En lycklig slump lät porten stå öppen. Men en sådan oförsynthet som du lagt i dagen är ovärdig ditt stånd. Fortford, kejsaren. Mycket har jag hört talas om din djärvhet, men aldrig trodde jag hälften därav. Min nåd har du för alltid förverkat.
Ers majestät, förlåt. Bed henne om förlåtelse, befallde kejsaren och pekade på Lucrezia som drog sig tillbaka. Förlåt, tiggde Gregor och kröp fram till henne, djupt förödmjukad i all sin stolta högfärd. Jag förlåter, svarade hon lågt. Men rör mig icke, tillade hon häftigt, då han räckte ut sin hand efter henne. Därpå försvann hon bakom draperiets tunga väck. Det dröjde ej många minuter förrän kejsaren gick efter henne sedan han kastat en sträng och föraktfull blick på Gregor som ännu låg böjd i stoftet. Så fort Gregor såg sig ensam sprang han upp och sökande efter utgången störtade han ner för trappan. Förlorad, ropade han inom sig. Förlorad! Han hade glömt sin hatt och stod nu barhuvad under den stjärnklara himlen. Men han kände det icke. Han tänkte endast på det djupa fall han gjort och vilken fadern så många gånger förutsagt. Han visste att han spelat ut sin roll i Ryssland. Hur skulle livet hädanefter gestalta sig för honom sedan han fallit i tsarens onåd? Ni har hört del 3 av radioföljetongen Vålnaden på Tyresö. Tidigare avsnitt hittar ni på www.tyresoradion.se. Sökrutan ligger i övre högra hörnet. Sökordet är Vålnaden. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs!